frid allesammans. Roligt att se er. Jag heter alltså Seth Lindström. Jag har min hustru där som heter Berit. Vi är mycket välkända i den här församlingen, tror jag man kan säga. Men i alla fall, jag kan också säga för de som inte vet det, så har jag varit lärare i 39 år. Och jag gick i pension 2002, 65 år gammal, och då kan jag räkna, ni som har sinne för matematik, ungefär hur gammal jag är idag. Under den här tiden då jag gick utbildningen på seminariet i Luleå, så blev jag frälst. Men det var sista terminen där, 1964. Sen blev det då tjänst på hösten som ny folkskollärare. Vi hade en religionslärare, en äldre dam. Hon kanske var 10 år yngre än vad jag är idag. Men det uppfattas naturligtvis som en äldre dam av oss. En mycket sträng dam. Och så första läsåret där, första terminen, då undervisade hon i Gamla testamentet. Och då satt hon där vid katedern, och vi lärarkandidater satt och antecknade. Hon då läste lite långsamt om Nya testamentet. Ungefär efter halva lektionen då slocknade jag, och jag orkade inte mer. Ja, vi har ju flickor i klassen, så jag kan ta och gå till dem och skriva av anteckningar. Dock, det var 1960-61, dock vårterminen 64, den 12 januari, så mötte jag Herren till frälsning, förstår ni. Och fick min första lärartjänst i Jörn på mellanstadiet, som det inte hette så då, men en femma hade jag. Så kom jag högstadiet, och då gick jag lärare, vi ska säga ämneslärarutbildning i Göteborg. Och kan ni tänka er vilka ämnen jag skulle då kvalificera mig för högstadiet? Jo, engelska och religion. Kan ni tänka er hur det kan bli? Och där hade jag en lärare som heter Arvid Sjöstrand, som jag uppskattar och oerhört, i Gamla testamentet. Och därför har jag haft anledning. Han gav mig verkligen grunder i det ämnet. Och jag har ju undervisat mycket på folkhögskola senare, just i Gamla testamentet. Men tänk hur det kan bli. Tänk hur det kan bli när man får möta Herren, och det ändrar ens livsvandring och livsöde. Alltså. Jag som tog den där anteckningen, vi hade då förhör där på lördag. Vi hade lördagsundervisning då. Och då satt vi i en öppen fyrkant, och så satt denna sträva dam då. Och så tog hon en efter en och förhörde oss. Jag var en sån där kallhamrad typ, så det rörde mig inte. Jag hade försökt läsa på morgonen och klockan 6. Jag öppnade de där anteckningarna klockan 6, och så slog jag ihop dem och så somnade jag om. Ja, så var det. Och sen har jag en kamrat. Han bor alldeles här i närheten. Han slutade efter första läsåret. Jag vet inte om det var därför, men han satt och våndades och svettades och blev röd som en pion. Alltså, nu närmar sig för att åka det här. Och han förundrar sig över mig. Att kan du verkligen hålla masken, alltså, som du gör? Jo, jag är den typen. I alla fall, nu ska vi in på gärna det här med lite gammaltestamentlig undervisning också här i min predikan. Den här Arvid Sjöstrand, han lärde mig att att Jakob i Gamla testamentet kallar han för en ärans fähund. Ni kommer att förstå det senare i min predikan kanske. Men vi läser Psaltarpsalmen 90 och 14. Det är ju den enda psalms utav Mose som finns i Psaltaren. Jag hörde Levi Petrus predika just över den här texten. Jag har inte plagierat hans predikan, ja. Men jag vet att den gick igenom det på Lapplandsveckan, så det blev en sån lovprisning efter det, så är på lyftat tälttaket. Det är det här Psaltarpsalmen 19 och 14. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att ni får jubla och vara glada i alla era dagar. Halleluja. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så ni får jubla och vara glada i alla våra dagar. Jag prisar dig, Herre, att du välsignar det ord som ska utgå här. Tack Jesus att vi får sitta med öppna sinnen och öppna hjärtan, Herre, för det som ska uttalas här, Herre, genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Bland det sista som Jesus sa innan han lämnade sina lärjungar, det var ju det vi kallar för missionsbefallningen. Mig är given all makt i himmel och på jord. Gå därför ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Det här har Guds församling att fullfölja. Och gör vi inte det, då har vi inget existensberättigande, tycker jag. Det är vårt uppdrag. Gå ut med evangeliet till alla folk och döp dem och lär dem. Gör dem till lärjungar. Inte primärt pingstvänner eller lutheraner, men gör dem till lärjungar. Det är viktigt att betona. Inte lärjungar till Mohammed eller till Buddha eller till Marx, utan till mina lärjungar, till Jesu lärjungar. Och så ska vi gå till alla folk. Och jag vill nog påstå att alla folk är religiösa. Är de inte det? I någon mån, i någon variant, mer eller mindre, medvetet, mycket medvetet, eller till och med omedvetet. Och därmed också ställda under lagar. Medvetet eller omedvetet så har man ställt sig under något lagsystem. Man kan ha konstruerat lagarna själv. Men det har ju den målsättningen att jag ska kvalificera mig för någonting annat. Och vi möter ju mest, idag möter vi en av de mest profilerade religionerna. Är det inte så? Inte minst genom den invandring vi har. Nämligen islam. Muslimerna. Med sina fem grundläggande lagar, eller vad jag ska säga det, trosbekännelsen, det finns ingen gud utom Gud och Mohammed är hans profet, bönen som ska för sig gå, eller fem bönetillfällen per dag, Ramadan, jag vet inte om den har slutat nu eller om vi är i slutändan av den. Nämligen den här bönemånaden, Ramadan, där man ska bedja eller be och fasta. från solens uppgång till dess nedgång. Allmosan kan ta olika former. Ofta är det angett att man ger 2,5% av sina tillgångar. Och slutligen vallfärden, helst till Mekka, men det finns också andra varianter, Medina eller till och med till Jerusalem. Men den högsta digniteten, det är ju då vallfärden till Mekka. Och vi har att möta dessa folk i hög grad med evangelium idag. Och vi gör det, tack och lov. Vi får segerrapporter, om vi får uttrycka det så, muslimer som blir frälsta i vårt land idag. Jag kommer ju från Härnösands pingst för närvarande. Vi har haft ett trendbrott faktiskt när det gäller dopförrättningar. Det är ju så, vi har ju den läran att du tar emot Jesus, du blir omvänd och så går dopets väg. Och inte så få muslimer har kommit med på sista tiden under den här terminen. Vi går till dessa människor även om vi måste betrakta dem som ivriga gudsdyrkare. Det ligger i själva systemet. Men varför ska vi göra det? Varför ska vi gå till alla folk? Oavsett hur religiösa eller icke-religiösa de är. Jo, därför att kristendomen är exklusiv. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Nu är vi väl mest troende i dess församlingen. Det är värt att vi vet det här när vi ska presentera evangeliet, när vi nu möter dessa människor. Det här är själva bakgrunden till det hela. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Jag kan inte hänvisa alltså till några egna prestanda eller komma vara kvalificerad för Guds rike. Jag måste förlita mig på Guds nåd. På Guds nåd. Mätta oss med din nåd, läste jag. Mätta oss med din nåd. Vi har att förlita oss på hans nåd. Guds nåd. Och kristendomen, det är en nådesreligion. Alla andra religioner är mer eller mindre förtjänstreligioner. Förtjänstreligioner. Ordspråksboken 3:34 säger: bespottare bespottar han, alltså Gud bespottar, men det ödmjuka ger han nåd. Vad har vi att göra? Vi har att svälja stoltheten, eller hur? Här kommer Seth Lindström, tjula hopp, tjula hej, alltså. Va? Här har ni en ytterligt trevlig karl som du kan ta hand om. Jag gratulerar dig, Herre, att du får göra det. När vi har att ödmjuka oss. Med det ödmjuka ger han nåd. Det ödmjuka. Vi får komma krypande. Och svälja stoltheten. För att kunna omfatta detta. Psaltarpsalmen 86:5. Du Herre är god och vill förlåta. Du är stor i nåd mot alla som ropar till dig. Men då måste man ropa. Det går ingen annan väg. Ropa om nåd och förbarmande, så ger han nåd. Han tar emot dig. Du blir frälst. Och därför bör vi instämma. Tänk vilken enkel väg det här är egentligen. Det är det ju. Samtidigt så är det så svårt genom den människans kött alltså. Det bjuder motstånd. Vi borde instämma med David i Psaltarpsalmen 59 och 17. Jag vill sjunga om din makt och jubla varje morgon över din nåd. Jag tänkte ta en sväng över hinduerna också. Det finns väl en 3 miljoner gudar inom hinduismen. De ser så olika ut. Men om man tar en huvudfåra, vad är deras frälsning? Ja, det är att inte återfödas. Ni vet, de har ju reinkarnationen. Man återföds och i bästa fall så går det uppåt till mer och bättre existenser tills man kommer till slutpunkten, till den slutliga existensen, och så upphör vad ska vi säga, denna själavandring så att säga. Det är frälsningen. Man slocknar ut, man går in i världshavet, man förenas med Gud, och det är deras frälsningsväg. Och för det behövs det jobb. Det behöver jobba på det där. Det vet vi. Det är ingen nådesreligion. Man måste jobba på det. Tillbaka till den här gode Arvid Sjöstrand. Jag kunde ge den 10 000 kronors fråga. Och jag behöver kunna den, för jag undervisar så mycket om det här så att. Annars så kunde jag säga så här, att oss emellan så visste inte jag det heller. Men vad hittar vi nåd för första gången i Bibeln? Det är inte så lätt. Jo, det är rätt tidigt. Och Gamla testamentet är vimlade av nåd. Men vi hittade i Genesis 6. I Genesis 6, första Mosebok. 6:e kapitlet. Det är det kapitel där det konstateras att människornas ondska växer på jorden. Ondskan var stor och Herren ångrade att han hade gjort människorna. Jag ska utrota dem på jorden. Och det skulle då ske med en syndaflod. Men det fanns ett undantag genom vilket livet skulle fortsätta, och det var ju Noa. Ja, varför det då? Jag ångrar att jag har gjort dem, men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Inte vet jag hur präktig han var. Det kanske var en riktig surgubbe. Men han hade funnit nåd inför Herrens ögon. Och Noa, på den grunden så kunde han förklaras för rättfärdig. På den grunden. Och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Halleluja. Han vandrade i umgängelse med Gud. Och det är likadant för oss. När vi tar emot Jesus i våra liv, då börjar vi vandringen i umgängelse med Gud. Och vi har funnit nåd inför Herrens ögon och får förklaras rättfärdiga. Är det inte så? I 18:e versen så står det där, vad ska vi läsa där? Men med dig vill jag upprätta ett förbund. Du ska gå in i arken med dina söner, din hustru och dina sonhustrur. Men med dig vill jag upprätta ett förbund. Han får ett uppdrag. Han vandrade. Och när vi börjar vandra med Herren, vi får alltid ett uppdrag. Är det inte så? Inte kanske så i ögonen fallande så att ni börjar smälla upp en ark här utanför. Va? Men ett uppdrag får vi. Och vi ska vara trogna det uppdraget. När jag predikar är det alltid fara värt att ni får ett citat av Nils Ferlin. Det ska ni få här då. Han är ganska realistisk. Han skriver i en av sina dikter: allihop är vi skrämda råttor som girigt knaprar i livets bod. Och allihop är vi undermåttor och ärligt värda en syndaflod. Ja, han var realist han, den gode Nils. Sen har vi då den här fähunden Jakob. Alltså. Det är ett annat exempel. Vi vet, ja, varför ville Arvid Sjöstrand, min gamla lärare, kalla honom så? Ja, det var ju en suspekt figur det där alltså. Han lurar till sig välsignelsen som rent traditionellt hörde till hans äldre bror, dock tvillingar, men han var äldre, Esau. Men han lurar till sig det genom att klä ut sig med benäget bistånd av mamman, det vet ni. Han tog åt sig välsignelsen genom utpressning, helt enkelt. Och han var tvungen att fly från hemmet, fly från sin bror som andades hot och mordlöst och tänkte vänta tills pappan är död, då ska jag ta den där grabben alltså. Men Herren hade tänkt någonting annat med honom, och det var redan i moderlivet. Det var två folk, säger ängeln till mamman, som finns i ditt liv. Två folk. Och den äldre ska tjäna den yngre. Ja. Esau ska tjäna Jakob. Mot all tradition. Men Herren gör som han vill. Han gör som han vill. Han följer inte traditioner. Det är väl inte sagt att det är dumt med traditioner. De kan vara väldigt bra. Men det hela kom att ändras för Jakob. Han skaffade sig förmögenheter hos sin morbror Laban som han var i 21 år. Han flydde i stort sett från det hemmet. Från Laban vars två döttrar han hade gift sig med. Men på den vägen så är det dags för uppgörelse. Det är dags för uppgörelse. Och det är dags för uppgörelse med Herren själv. Det står att han lämnade den här familjen åt sidan. Och han var ensam kvar. Och han brottades med en man till soluppgången. Och han säger i den brottningskampen: jag släpper dig ej med mindre att du välsignar mig. Och han får då reda på att du ska inte längre heta Jakob, som också har en översättning, bedragaren, utan du ska heta Israel. Han kämpar med Gud, betyder det. Och han får gå in i den kallelse som var lagt in redan i moderlivet. Men inte förrän han hade begärt, han hade frågat, ropat efter nåd. Nåd och åter nåd. Tack Jesus. Vi har ett exempel på det här. Hosea kommenterade det här. Hosea lever långt, 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 långt senare, århundrade senare, profeten Hosea. Men han skriver så här: Efraim jagar efter vind, hela dagen far han efter östan väder, lögn och våld tilltar. Med Assur sluter de förbund, olja först i Egypten. Men Herren ska gå till rätta med Juda och bestraffa Jakob efter hans vägar. Efter hans gärningar ska han vedergälla honom. Jakob, fähunden, va? I moderlivet grep han sin bror i hälen. När han blivit man kämpade han med Gud. Ja, det har vi sagt, konstaterat. Kämpade vid Jabboks val och utropade: jag släpper dig ej med mindre att du välsigna mig. Ja, han kämpade med ängeln och vann seger. Han grät och bad honom om nåd. Gjorde du? Han fick gå den vägen. Han också. Han kunde inte komma med sin smartness, med sina tillgångar, sin rikedom inför Herren. Han behövde gå nådens väg. Han grät och han bad om nåd. Och nåd fick han. Och han förklarades rättfärdig. Och han blev ett redskap i Herrens hand. Och han slutade som en profet. Halleluja. Hur det kan gå. Ja, men så här är det. Man kan förvandlas. Man får förvandlas när man möter Herren. Och man undrar ju då, vad ska vi göra med lagen då? Vad gör vi med lagen då? Ja, vi kan gå till Romarbrevet 6:4. Där står det så här: ni står inte under lagen utan under nåden. Ni står inte under lagen utan under nåden. Och jag kan slå upp något annat ställe. Romarbrevet 4:4. Står det så här: den som har gärningar att peka på får sin lön. Inte av nåd utan som något han förtjänat. Men den som är utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Ja, det är samma budskap som gällde för Noa. Är det inte? Hans tro räknas, hans tro till rättfärdighet. Är vi då laglösa? Nej, Herren har en oerhört genialisk väg. Och den har han ju skissat redan i bland profeterna. Jeremia till exempel. Jag läser två profetställen där. Vi är inte laglösa. Men vi möter lagen, vi fullföljer lagen på ett annat sätt. Vad står det där? Jo, det står så här: se, dagar ska komma, säger Herren, då ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Och notera att det står Israels hus och Judas hus. Det kan vi väl notera. Men vi får tillämpa det här. Vi. Inte ett sånt förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut i Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätta herre. Nej, detta är det förbund som efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Och på det här viset, han tar inte bort lagen, utan han fullkomnar lagen. Och det inträder en automatik. Jag vet inte om ni lyssnade på Martin Ågren någon gång. Det gjorde jag när jag var nyfrälst. Han hade väckelsemöten. Han sa att han var väldigt hes. Jag ska inte härma honom. Han sa att det är inte en prestation, utan det är en automatik. En automatik. Det här med lagen. Den är i mitt inre. Den är i mitt inre. Och då har jag att leva så att den här lagen, den finslipas efterhand. Visst, jag är med. Det är det som kallas för helgelse, är det inte det? Så per automatik så gör jag det rätta. Jag gör det rätta. Jag gör det jag ska göra. Och gör inte det jag inte ska göra. Lagen är lagd i våra hjärtan. Hesekiel 11 och 19. Om jag hittar åt den nu. 11 och 19. Det är samma budskap där. Jag ska ge dem ett och samma hjärta. En ny ande ska jag lägga i deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp. Och ge dem ett hjärta av kött. För att de ska vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa mig. Det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Är inte det här en oerhört genialisk uppläggning? Jag tycker det. Det är inte någon som står på utsidan och bankar mig med några stentavlor. Men det ligger i mitt hjärta. Och det här får jag befrukta. Den här inre kompassen får jag finslipa. Och det må finnas. Och det säger vi i, det sa Jesus i sin bergspredikan. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ja, det hoppas jag att ni gör. För då är ni saliga. Då är ni på rätt spår. Att vi kontinuerligt hungrar och törstar efter rättfärdighet. Och så äter vi. Och så blir vi mätta. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr. Mätta oss med din nåd. Och hur gör ni det? Hur mättar vi? Hur äter vi? Ja, det gör ni idag till exempel. Vi är samlade här inför ordet. Vi äter. Och vi ser att i bönelivet, där äter vi. Är det inte så? I gemenskapen. Ja, vi tar intryck. Goda intryck. Vi äter. Vi äter, det är nådefullt. Det är så vi är med. Tack och lov. Det är en underbar väg. Och det här är ju någonting vi må veta. När vi nu ska presentera evangeliet som det är till alla andra folk. Till slut en liten hälsning som jag har på anslagstavlan i köket hemma. Från Billy Graham. Jag har tagit det från Hemmets vän. Jag har läst sista sidan i Bibeln. Allt kommer att ordna sig. Amen.